Kära far, tack för att vi får studera ditt ord. Tack att vi får leva i ett fritt land och få öppna ditt ord och läsa vad du har sagt till oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att förstå det. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Uppenbarelseboken har fascinerat, inspirerat och kanske förbryllat människor i över 2000 år. Och många har försökt att förstå den här boken, men har snubblat på den och tänkt att det här är han åt någon svampar, någon konstiga svampar när han satt där på Patmos och fick de konstiga syner som jag inte förstår alls vad det handlar om. Hur många av er har läst Uppenbarelseboken här någon gång? Okej. Jag tänker inte fråga er ifall ni tyckte att den var svår att förstå. Men jag vet i alla fall att många som börjar läsa den, de tänker att det här har ingen aning om vad det betyder. Nu läser jag Matteus evangeliet istället. Det är mycket lättare. Många människor har dragit den slutsatsen att Uppenbarelseboken, den går helt enkelt inte att förstå. Och på grund av det här då. Det är lite motsägelsefullt egentligen när man tittar på själva namnet Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken, det betyder ju någonting som är uppenbart, eller hur? Inte någonting som är dolt och hemligt och förseglat och något som inte går att förstå. Så det är själva bokens namn, Uppenbarelseboken. För det andra så står det i Uppenbarelseboken också. Uppenbarelseboken 22:10. Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så fråga, är Uppenbarelseboken förseglad enligt den själv? Inte enligt Bibeln så är den faktiskt inte beseglad. Den går att förstå. Och dessutom så ger Jesus en speciell välsignelse till de som läser och förstår Uppenbarelseboken. Och det här är otroligt inspirerande och uppmuntrande för mig. Jesus säger i Uppenbarelseboken 1 och 3, salig den som läser upp. Och salig de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Är salig, vad betyder det ordet? Lycklig, eller hur? Lycklig, välsignad. Det finns en speciell glädje, det finns en speciell välsignelse i Uppenbarelseboken som Jesus själv uppmuntrar oss att läsa. Faktum är att du finner ingen bibeltext som säger, där Jesus säger, läs Johannes evangeliet. Studera Johannes evangeliet så kommer du få en välsignelse. Men det finner vi i Uppenbarelseboken. Så hur viktig är inte Uppenbarelseboken för oss? Och om Jesus har gett den här välsignelsen till oss, tror ni att det är en välsignelse som vi inte kan få del av? Tror ni Jesus säger, ja du är välsignad, du får massa, du blir lycklig och det är otroligt, du kommer få en otrolig andlig välsignelse ifall du läser och förstår Uppenbarelseboken, men tyvärr så går den inte att förstå för jag har stängt den. Det låter inte så vettigt, eller hur? Jesus har gett oss Uppenbarelseboken, han säger, salig den som läser och förstår den, och därför så måste den också gå att förstå. Problemet är att många människor använder sig av fel verktyg. Och jag kan berätta nu när vi flyttade in hit, jag och min fru, till Jakobstad för snart 2 år sedan. Då tänkte jag visa mig händig inför min fru och jag skulle sätta upp en rullgardin hemma. Ja, jag tänkte det här är lätt som en plätt. Så jag började sätta upp den här, men problemet var att jag hade inte borrar och pluggar och såna här saker. Jag tänkte, det var betongvägg, men jag tänkte, det är inte så nödvändigt. Jag tog lite spik och så spikade jag fast den i betongväggen. Jag tänkte, det ska inte hålla så mycket i alla fall. Tror ni det höll? Nej, det höll inte överhuvudtaget. Jag tänkte, jag ska skruva istället. Så tog jag en skruv och skruvade in i betongväggen. Och det gick lika dåligt där förstås. Det bara smulade sönder väggen. Ni förstår, eftersom jag hade fel verktyg så misslyckades jag med... Eller jag fick det att sätta upp med rullgardin att se ut som någonting otroligt svårt. Det kändes som helt omöjligt eftersom jag hade fel verktyg. Men sen några dagar senare så skaffade jag en borrmaskin och några pluggar och så satt det där uppe på bara 10 minuter. Så på samma sätt är det med Uppenbarelseboken. Om vi använder fel verktyg ja då kommer det vara jättesvårt och det kommer se hur invecklat ut som helst. Men om vi bara använder uppenbarelsebokens egna verktyg för att förstå den, så kommer det att bli relativt enkelt. Jag säger inte att allt är jättelätt, men det kommer att bli mycket, mycket enklare att kunna förstå uppenbarelseboken. Och det är mitt budskap idag, att du kan förstå uppenbarelseboken. Jag vill ge dig verktygen här idag. För att du själv ska kunna ta de här verktygen och sen läsa uppenbarelseboken och själv förstå den. Så innan vi går in på de tre verktygen som jag vill dela med mig av, så tänkte jag vi ska bara titta på orsakerna varför ska vi studera uppenbarelseboken. Jag har tittat på att Jesus gav en saligprisning till de som gör det förstås. Personlig väckelse. I min egen erfarenhet som jag berättade så fick jag en andlig väckelse när jag läste uppenbarelseboken. Och därför så tror jag också att andra människor kommer att få det. Uppenbarelseboken 22:7 finns det en till sån här saligprisning. Se, jag kommer snart, säger Jesus. Salig den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Så där igen. Om vi läser uppenbarelseboken, om vi håller fast vid orden. Och förstås, vi kan inte hålla fast orden om vi inte vet vad de betyder, eller hur? Vi kan inte följa det som uppenbarelseboken säger om vi inte förstår den. Så för mig så visar det här att det är viktigt att studera. Vi kommer få en välsignelse om vi gör det. Andra Timoteus brevet 3, 15 och 17 så säger så här. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud. Hela skriften, inte halva skriften, inte bara Nya testamentet, inte bara vissa delar av Bibeln, utan hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välröstad för varje god gärning. Så tror ni det här inkluderar uppenbarelseboken också? Jag tror det. Den andra orsaken är profetisk insikt. Jesus tillrättavisade fariseerna på hans tid för att de inte förstod tidens tecken. Han säger att himmelens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Det fanns otroligt många profetior som handlade om Jesus. Men eftersom fariseerna på Jesus tid stängde sina öron och ögon, de ville inte se de här, de ville inte studera de här sakerna, så missade de Jesus på grund av det. Och det är en stark varning för oss också. Vi behöver förstå de saker som händer runt omkring oss utifrån Guds perspektiv. Vi behöver förstå vad som väntar oss. Och när vi förstår det så kommer vi att se också hur nära Gud är mänskligheten. Gud kommer bli verkligare för oss. Han är inte bara någon som har sagt någonting för 2000 år sedan. Han har sagt saker idag. Och vi ser uppfyllelserna. Vi ser hur inblandad han är i saker som händer runt omkring oss. För mig så var det här en otrolig sån här aha-upplevelse. Så wow, Gud lever. Han är verklig. Han finns idag. Han har sagt det många hundra år, tusen år i förväg. Och för mig så gjorde det en otrolig, gav det mig en otrolig inspiration. Dessutom så finns det en varning i det här. I andra Thessalonikerbrevet 2, vers 9-11 så står det så här. Paulus talar om den laglöses ankomst, vilket vi kommer titta på en annan gång. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Intressant. Det här är viktigt för oss att ta emot sanningen. Och så står det, därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. Om vi försummar att ta till oss utav de sanningar som Gud har de varningar som Jesus har gett oss i uppenbarelseboken, så har vi en stor risk att bli bedragna. Vi kan säga, ja, men jag vill bara följa Jesus. Jag vill följa det som han visar mig och då är jag säker. Ja, det är så. Men Jesus har gett uppenbarelseboken. Han har gett de här varningarna. Om vi säger jag vill följa Jesus bara, så måste vi också följa de varningar som han har gett i Uppenbarelseboken och andra ställen. För de villfarelser och de bedrägerier som kommer vara i sista tiden. Så det är viktigt för oss, för en profetisk insikt. Dessutom också för helgelse. Varför ger Gud... Varför ger han profetior? I Daniels boken så berättar Daniel för kung Nebukadnessar varför Gud uppenbarade framtiden för Nebukadnessar. Det står: när du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats, inte för att jag är visare än alla andra levande varelser, utan för att uttydningen skulle kungöras för konungen, så att du förstår ditt hjärtas tankar. Intressant, det var inte bara för att tillfredsställa Nebukadnessars nyfikenhet som Daniel förklarade vad den här profetian handlade om. Utan det var för att kungen skulle förstå sitt hjärtas tankar. Han skulle förstå sitt tillstånd. Bibelns profetior har ett moraliskt syfte. De har ett moraliskt syfte att hjälpa oss att inse vårt hjärtas tillstånd och den situation som vi är i. I Uppenbarelseboken 1 och 3 så läste vi att salig är den som läser upp. Salig är de som hör orden i denna profetia. Men det finns en till välsignelse. Och bevarar det som står skrivet i den. Det räcker inte bara med att höra. Det räcker inte bara med att läsa. Vi behöver också bevara och följa det som står skrivet i den. Vi behöver, som Jakob 1 och 22 säger, vara ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Så de tre orsakerna är orsaker till varför vi behöver, jag tror vi behöver studera Uppenbarelseboken. För personlig väckelse, för profetisk insikt och för helgelse, helt enkelt. Låt oss gå in på hur vi ska förstå Uppenbarelseboken. Ett problem som människor har när de börjar läsa Uppenbarelseboken är att de tänker att det här ska vara någonting bokstavligt. Och de tänker, så läser de om ett vilddjur som stiger upp ur vattnet. Och de tänker, jag har inte sett något sådana vilddjur. Och jag förstår inte alls vad det här handlar om. Eller mystiska symboler och bokstavliga saker. De tänker, nej, det här förstår jag inte alls vad det handlar om. Vi måste förstå att många av Bibelns profetior är symboliska. Och speciellt är så fallet med Uppenbarelseboken. Hosea kapitel 12 och 10 säger att jag har talat till profeterna, jag har givit dem många syner och genom profeterna har jag talat i liknelser. Så en liknelse, det är som en andlig bild, kan man säga. Och det är det som Uppenbarelseboken använder sig av. Det är bilder som egentligen representerar någonting annat. Och då kan ni ställa frågan, ja, men hur ska vi då veta vad de här representerar? Och så kanske någon tänker att jag är ju otroligt utbildad. Jag har läst 7 år teologi. Jag har inte gjort det förresten, men jag bara tar det som ett exempel. Jag har läst 7 år teologi och nu är och därför så är jag mycket intelligentare än alla andra. Och därför så kan jag förstå vad det här betyder. Det kan vara så att det är så. Men varje människa kan ha fel, eller hur? Det är fortfarande en mänsklig tolkning och en tanke. Vi behöver använda oss av Bibelns egna tolkningsmetoder. Och jag skulle vilja att vi tittar på 3 sådana nycklar här idag. Innan vi avslutar. Och de här kommer att hjälpa dig. Om du använder de här nycklarna så kommer du att kunna förstå Uppenbarelseboken på ett helt annat sätt. Den första och viktigaste är att Uppenbarelsebokens fokus är Jesus Kristus. När vi läser Uppenbarelseboken så fastnar många i olika symboler och hemska vilddjur och drakar och alla möjliga saker. Och de tänker, oh, det är det här det handlar om. De försöker använda, de plockar fram gårdagens tidning också. Så tittar de i den och så ser de, aha, Assad nere i Syrien. Han är ju hemsk och gjorde massa saker, så det är säkert han som är draken här. Och så försöker man identifiera och hitta saker utifrån sina egna tankar. Och om man fastnar i de här hemska sakerna så kommer man att missa huvudpoängen. Huvudpoängen i uppenbarelseboken är Jesus Kristus. Det är en uppenbarelse faktiskt utav Jesus Kristus. Om ni har era biblar så slår ni upp till uppenbarelseboken. Vad står det där i början som rubrik till er bok? Står det bara uppenbarelseboken eller står det något annat? Johannes uppenbarelse, eller hur? Det är lite vilseledande faktiskt. För Bibeln säger faktiskt att det inte är Johannes uppenbarelse. Lägg märke till första versen i uppenbarelseboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Så vems uppenbarelse är det? Det är Jesus, inte Johannes. Okej? Okay. Uppenbarelsebokens syfte är att visa oss Jesus Kristus. Visa oss vem han är. Så att vi kan få en bättre relation med honom. Titta på några av de olika namnen som man finner i uppenbarelseboken på Jesus. Det här är bara några, det finns fler också. Uppenbarelseboken 1:5, Jesus kallas för den förstfödde från de döda. I uppenbarelseboken 2:8 så kallas han för den första och den siste. Han kallas för Guds son. Den helige och sanne, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Han kallas för lejonet av Judas stam. Han kallas för Davids rotskott. Han kallas för lammet som blev slaktat. Han kallas för människosonen. Han kallas för trofast och sann. Han har till och med ett namn som ingen känner utom honom själv. Uppenbarelseboken 19:12. Han kallas för Guds ord. Han kallas för konungarnas konung och herrarnas herre. Han kallas för A och O. Och den klara morgonstjärnan. Hela fokus i uppenbarelseboken är Jesus Kristus. Om vi säger jag vill inte studera uppenbarelseboken. Så går vi miste om en otrolig välsignelse. Vi säger i princip att vi vill inte studera om Jesus. För det är om Jesus som uppenbarelseboken handlar. Det är det första. Det andra är något som jag kallat för historicism. Och det var ett konstigt och invecklat ord. Kanske för någon. Vad betyder det här? Ja, det finns lite olika teorier och tankar om uppenbarelseboken. Och jag kan vara ärlig med er att primärt så finns det tre huvudsakliga tolkningsmetoder utav uppenbarelseboken. Och de kallas för sådana här invecklade teologiska termer som preterism, futurism och historicism. Och helt enkelt vad de betyder är att preterismen kommer med en förutsättning. Att allt, när de läser uppenbarelseboken så sätter de på sig sina glasögon. Och glasögonen är då preterism i det här fallet. Och de här glasögonen gör att när de läser det, uppenbarelseboken, så tänker de att allt som de läser har redan hänt. Det hände redan när Johannes skrev ner det. Okej? Okay? När han skrev det så skrev han om kejsar Nero och andra förföljande personer under Roms tid där. Och ingenting i uppenbarelseboken handlar om framtiden. Utan det är, allt fick sin uppfyllelse i dåtiden. Och det kommer förstås påverka hur de tolkar saker och ting. En annan teori är futurism. Och de sätter på sig andra glasögon och de säger att ja, nu allt som vi läser i uppenbarelseboken, ingenting har hänt ännu. Allt händer precis i de sista tiden. Man kallar det till exempel för 7 år av vedermöda som händer exakt i yttersta tiden. Och då kommer hela uppenbarelseboken att uppfyllas. Allting på en gång. Och däremellan så har inte Gud sagt någonting profetiskt utan allt handlar bara om det som har skett i framtiden. Så det är en tolkning. En annan tolkningsteori är historicism. Och det är, då sätter man också på sig glasögon. Det finns inte någon som är på det sättet. När man läser uppenbarelseboken så måste man ha vissa glasögon på sig. Och det är bara frågan vilka man ska välja. Och då måste man fråga Bibeln om vilka som är de de rätta glasögonen. Så nummer tre då, historicism, den innebär helt enkelt att en del av de sakerna som står i uppenbarelseboken har hänt. En del händer och en del kommer att ligga i framtiden. Grunden till historicism är ju historia, grundordet där. Alltså det är helt enkelt en beskrivning av hela kyrkohistoria från Johannes tid ända till Jesu återkomst. Och min övertygelse är att det är historicism som Bibeln presenterar i uppenbarelseboken. Lägg märke till den här texten till exempel, uppenbarelseboken 22, vers 6. Jesus säger: dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som har hänt. Står det inte så? Ni vakna. Vad står det? Vad som har hänt? Nej, vad som ska ske, eller hur? Framtiden. Okej, så uppenbarelseboken handlar inte om saker som har hänt i det förflutna. Det handlar om saker i framtiden. Är det sånt som ska ske om 2000 år?
Snart,
står det. Det borde betyda att uppfyllelserna börjar ganska så snart efter Johannes tid. Det kan inte vara någonting som bara det dröjde 2000 år först innan det, uppfyllelserna började ske. Vi finner en annan text också. Ni har fler i ert studieblad. Men uppenbarelseboken 1 och 19, där står det så här: skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske härefter. Så där ser vi. Det som Johannes fick se i uppenbarelseboken är det som är, alltså på Johannes tid. Det började redan då på Johannes tid. Och också det som skulle hända i framtiden. Helt till ändens tid. Är det någon som hänger med hittills? 2, 3, okej. Bra. Helt enkelt. Enkelt sammanfattat så menar jag då att historicism är det som hjälper oss att förstå uppenbarelseboken. Händelserna i uppenbarelseboken utspelar sig, eller uppfyllelserna, började på Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Nummer tre, kanske den viktigaste, och det är att vi behöver låta gamla testamentet tolka uppenbarelseboken. Många människor de går direkt till uppenbarelseboken och de förstår ingenting. Och det är ungefär som att gå från, låt säga att du börjar att studera matematik. Och sen innan du har läst algebra eller andra grads ekvationer så börjar du att studera integraler och derivator. Okej? Du kommer inte förstå någonting. Du kommer vara helt, vad är det här? Och så är det också om vi börjar i uppenbarelseboken. Om vi ska kunna förstå uppenbarelseboken så måste vi börja med grunderna. Och grunderna i uppenbarelseboken är Gamla testamentet. Utav de 404 verser som finns i uppenbarelseboken så är över 270 direkt härledda från Gamla testamentet. Det är ganska mycket. Av 404 så är det över 270 direkta referenser till Gamla testamentet. De är inte citat från Gamla testamentet. Så hur ska vi kunna förstå uppenbarelseboken om vi tror att Gamla testamentet är ingenting som gäller oss? Det är omöjligt. Omöjligt att göra det. I Lukas evangeliet 24-27 så börjar Jesus att undervisa sina lärjungar om Bibeln och dess profetior. Och det står att han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom. Där har vi en, det handlar om Jesus. Vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Och så tror jag också att det är om vi vill förstå uppenbarelseboken. Vi måste börja med Mose och alla profeterna. Och sen när vi förstår de sakerna, då kan vi förstå uppenbarelseboken också. Man kan säga att uppenbarelseboken det är som ett prov som Gud har gett till oss. Han har gett oss uppenbarelseboken för att se om vi har läst de andra böckerna. Och så om vi har läst de andra böckerna, ja, då förstår vi helt klart uppenbarelseboken. Men om vi inte har gjort det, då kommer vi att misslyckas i provet. Vi kommer få IG, eller vad det nu har för system här. Låt oss ta några exempel. Om vi läser uppenbarelseboken så finner vi ett lamm där som är slaktat. Och vi kan undra, vad i all sin dar är det här? Vad betyder det här lammet? Och om vi inte förstår Gamla testamentet så förstår vi inte vad det här handlar om. I Jesaja 53 så talas det om ett lamm. Och det här lammet är Messias. Han tog människans synder på sig. Han blev slaktad istället för dem. Och Johannes döparen använde samma symbolik i Nya testamentet. I Johannes 1:29 så står det: nästa dag såg han Jesus komma och sade: se Guds lamm som tar bort världens synd. Så nu förstår vi vad lammet betyder, eller hur? Det var inte så svårt. Vad med draken? Okej, det står om en drake där med 7 huvuden och 10 horn. Och oj, en röd drake som gör massa otäcka saker. Och vad betyder det här då? Kanske någon, som jag sa, de börjar studera tidningarna idag och säger: ja, det här är glasklart, det är Nordkorea. För de är så hemska mot världen och hotar med kärnvapen och allt möjligt. Så det måste vara de som är den här draken. Någon annan säger: nej, men det är inte alls draken. Draken representerar det stora USA som försöker att styra och ställa överallt. Okay? Eller någon kanske säger att det representerar någonting helt annat. Det representerar industrialismen som kom och tog över oss och förstörde våra bondeliv. Och så kan man ha alla möjliga teorier om det här. Och hur vet vi vad draken representerar? Vi måste fråga Bibeln. Vi måste, som Luther sa, låta skrift tolka skrift. Amen. Så vad betyder draken? Inte så svårt, uppenbarelseboken 12:9. Den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen. Så vad betyder draken? Det var inte industrialismen. Det är helt enkelt djävulen. Okej, då vet vi. Vi har de två antagonisterna. Vi har Jesus och djävulen i uppenbarelseboken definierade. Så har vi en massa andra saker. Ett vilddjur. Det finns flera vilddjur i uppenbarelseboken. Och då kan vi undra, vad betyder de här? Jag tror det finns 3 primära vilddjur som man finner. Så finner vi andra vilddjur också. Om vi kollar i Gamla testamentet så förstår vi vad ett vilddjur representerar. I Ordspråksboken 28:15 så står det om ett djur: som ett rytande lejon och en anfallande björn är en ogudaktig härskare över ett fattigt folk. Okej, så de här sakerna finner man att det representerar helt enkelt härskare, eller det representerar helt enkelt regenter eller riken. I Danielsboken som vi studerade här under våren så såg vi klart och tydligt att i Daniel 7:23 så fick Daniel se 4 stycken odjur komma upp, och de hade hemska ansiktsuttryck och de hade vingar och många huvuden och allt möjligt. Och Daniel undrar, vad i all sin dag betyder det här? Och sen kommer ängeln och förklarar för Daniel att jo, men det här fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så, okej? Okay? Det representerar helt enkelt ett rike. Så det är ingen... Bibeln kan... Vi kan förstå uppenbarelseboken om vi låter Bibeln tolka sig själv. Kvinnan, du frågade om kvinnan. Vad betyder kvinnan? I Gamla testamentet så jämförs relationen mellan Kristus, eller mellan Gud och hans folk, som relationen mellan en man och en kvinna. Och om ni har ett studieblad där som ni har fått, så på punkt nummer 8, så ser ni att ni har alla de här texterna och verserna. Och där kan ni studera själva, fylla i de här, se och slå upp de här olika verserna och se vad det här betyder. Bara några exempel. Klagovisorna 2:13, där står det så här: vad ska jag säga till dig? Vad ska jag jämföra dig med, du dotter Jerusalem? Vad ska jag likna dig vid för att trösta dig, du jungfru dotter Sion? Din skada är ju stor som ett hav, vem kan hela dig? Så här jämförs Israel, Jerusalem, Sion, Guds folk, med en jungfru och en dotter. Och det här finner vi också i Nya testamentet, samma sak. Paulus, han talar om Kristus och församlingen i Efesierbrevet 5. Och jämför det med relationen mellan man och hustru. Och vi ser den här symboliken som en kvinna representerar helt enkelt Guds folk. Eller församlingen, om vi vill använda det uttrycket. Vi finner en sköka i Uppenbarelseboken också. Uppenbarelseboken 17 speciellt. Och vad betyder det då? Är det inte så svårt? Om vi förstår att en kvinna representerar Guds folk. En sköka är ju en kvinna som i Bibelns terminologi är en otrogen kvinna. Som har många olika älskare istället för bara en enda älskare. Och den här symboliken används också i Gamla testamentet i Hesekiel 16, 32-35. Så talar Gud till sitt folk och han säger att du var som en äktenskapsbryterska som tar främmande män istället för sin äkta man. Hör därför Herrens ord, du sköka. Så när Israel vandrade efter avgudar och följde himmelens härskara och tillbad dem, då sa Gud att nej, det här, ni är inte längre trogna mig, ni följer inte längre mig. Och han beskriver sig som svartsjuk till sitt folk. Så då representeras de som en sköka. Så det är helt enkelt en otrogen församling eller en otrogen Guds folk som inte är trogna honom längre. Vad betyder ett horn? Daniel 8, 21-22. Daniel får se en bagge med horn. Och det står där, den raggiga bocken är Javans kung och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men att det brast sönder och fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk. Men hans kraft ska de inte ha. Så helt enkelt, det betyder fyra riken. Horn representerar också kungar eller riken. Vatten, står det om i Uppenbarelseboken. Vilddjuren kommer upp ur vattnet, ur havet. Och vad representerar det här? Det betyder inte något bokstavligt vatten. Jesaja 17:12 så står det, hör larmet av många folk. Det brusar som havet brusar. Det dånar av folkslag, det dånar som väldiga vatten dånar. Så många folk, olika språk och folkslag är vad vatten representerar. Vi ser det också i Uppenbarelseboken 17 och 15. Han sa till mig, vattnen som du såg, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Klart och tydligt. Så ni ser, om vi vill kunna förstå Uppenbarelseboken måste vi förstå Gamla testamentet. Vi måste finna de här nycklarna. Och sen när vi har funnit de nycklarna, då är det lätt, relativt lätt att läsa Uppenbarelseboken och förstå vad de betyder. Stjärnor representerar änglar. En dag i Bibelns profetior representerar ett år, sekel 4-6. Ja, ni har flera där på ert studieblad som ni kan kika på och titta på. En annan viktig sak är att förstå i Uppenbarelseboken är också något som kallas för helgedomen. Gamla testamentet och hela Israels gudstjänstsystem centrerade kring något som kallades för helgedomen. Och det har sitt ursprung helt från Moses tid. När han gick upp där på berget så fick han se en himmelsk helgedom. Och Gud sa till Moses att gör en kopia av den här på jorden. Och Moses sa okej. Och han skrev ner allt som Gud sa till honom. Och han gjorde en sån här, ett tält med olika föremål som fanns där inne. Och i det här så hade man olika saker. Det fanns ett offeraltare. Det fanns en avdelning som kallades för det heliga. Och sen en annan avdelning som kallades för det allra heligaste. I det heliga så stod det en sjuarmad ljusstake. Ett skådebrödsbord, eller ett bord, ett gyllene bord med bröd på. Och sen stod det ett rökelsealtare av guld också. Och inne i det allra heligaste, är det någon som vet vad som fanns där inne? Arken, förbundsarken. Och vet du vad som låg där inne? De 10 budorden låg där i. Och Uppenbarelseboken använder jättemycket av helgedomsterminologi. I Uppenbarelseboken 1 och 12 så ser vi Jesus vandra runt bland de sju ljusstakarna, klädd i en heltäckande dräkt som prästerna hade. Varifrån fick vi den här symboliken? Jo, det från Gamla testamentet. De sju ljusstakarna. I Uppenbarelseboken 4-5 så brinner det sju facklor framför Guds tron. Samma tanke där igen. Uppenbarelseboken 8-3, där ser vi en figur som står vid guldaltaret. Och han offrar rökelse och blandar dem med de heligas böner. Var fick han det här ifrån? Jo, det från helgedomen. Vi måste förstå helgedomen för att förstå vad som händer här i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 11-19, där öppnas himmelen och Guds förbundsark i himlen blir synlig, står det. Så där igen måste vi förstå, det var samma sak. I Gamla testamentet så stod förbundsarken inne i det allra heligaste. Så för att förstå Uppenbarelseboken är det också en jätteviktig poäng att förstå helgedomen. Så Uppenbarelseboken är, eller det är min önskan om att de här nycklarna som ni har fått idag ska kunna vara till hjälp. Är det någon som känt att de har blivit lite klokare efter det här? Fått någon ny tanke i alla fall? Okej, några stycken. Okej, tror ni att de här sakerna är något som ni skulle kunna använda för att själv kunna studera Uppenbarelseboken? Jag vill utmana er till att göra det. Det är en viktig bok. Vi får inte lägga till någonting, vi får inte dra ifrån någonting från den här boken. Det står en ganska allvarlig varning i slutet där. Det står i Uppenbarelseboken 22. Och verserna 18 och 19. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok skall Gud ta ifrån honom hans del av livets träd i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Det är en allvarlig bok. Vi får inte ändra på den, utan Jesus vill ha den precis som den är, för att det är ett viktigt budskap som han har till oss. Så jag vill utmana varje person att ta den här utmaningen på allvar, att studera Bibelns profetier, speciellt också Uppenbarelseboken. Och jag är fullt övertygad om att med Guds välsignelse så kommer du också att se att du kan förstå Uppenbarelseboken. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du har gett oss ditt ord. Tack att vi kan förstå Uppenbarelseboken med din hjälp, med din andes hjälp och genom att använda de här nycklarna som vi har tittat på. Jag ber att vi ska kunna få den här andliga väckelsen som du har lovat. Vi ber att du ska komma snart, att vi ska vara bland dem som är förberedda när du kommer. I Jesu namn jag ber. Amen.